Nej, det är bra. Då läser vi från Matteus evangeliets, som ni ser så är det Matteus evangeliets 25 kapitel ifrån vers 14. Det står så här. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han 5 talenter, den andra 2, den tredje 1, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått 5 talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem så att han tjänade 5 till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter en lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom och lämnade fram 5 till och sade: Herre, du gav mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 2 talenter kom fram och sa: Herre, du gav mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 1 enda talent steg också fram. Herre, sa han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in det där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat tillbaka mina pengar till banken. Eller lämnat mina pengar till banken så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de 10 talenterna. Var en som har, han ska få, och det är ju överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret där ute. Där ska man gråta och skära tänder. Amen. Tack kära himmelske fader att du ska välsigna ditt eget ord. Tack för att du, Herre, genom den heliga ande ska levandegöra ordet i våra hjärtan, i våra tankar och i våra liv. Tack Jesus att du ska välsigna den här gudstjänsten, Herre. Låt oss få vara tillgängliga och öppna för dig vad du vill göra i vår gudstjänst och i våra liv. Låt ditt eget ord få bära frukt. God frukt, jag ber dig. I Jesu namn. Amen. Den här liknelsen är ju en oerhört allvarlig liknelse som handlar om vikten av att ta vara på och även investera i det som Gud har lagt ner i oss och gett oss. Och det gäller ju, naturligtvis förstår vi, det gäller ju allt i våra liv. För jag tror vi allesammans känner en oerhört tacksamhet över att vi får ha det så bra. Både materiellt och kroppsligt och på alla sätt och vis att Gud är så god emot oss. Men man ser i mångt och mycket när man studerar Guds ord att det finns en lag om orsak och verkan Det man handlar så får det konsekvenser. Det man gör, det får konsekvenser. Och det man inte gör får också konsekvenser i en människas liv. Det är vad Bibeln kallar lagen om sådd och skörd. Att det finns ett samband. Hur du och jag handlar i vardagen. Och hur vi använder det som Gud har gett oss i våra liv. Och det här gäller ju vårt givande i allmänhet. Det står så här i Lukas evangeliets 6:e kapitel. Jag läser. Lukas 6:38. Ge, så skall ni få. Ett gott mått packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter skall det mätas upp åt er. Vi ser det här är en andlig sanning om givandet att ge. Att det får konsekvenser för en människa som är frikostig och ger. Och då förstår vi bara att det handlar inte bara om det materiella utan att man ger av sig själv också. Men i det här sammanhanget så handlar det om givandets välsignelse. Att när du och jag ger så har vi också löfte om att få någonting utav Gud. Sången som jag sjöng också i inledningen här för en stund sedan. Den handlar ju också om den här sanningen. Att det finns konsekvenser. Jag sjöng och det står i Bibeln. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Knacka på, bulta på, så ska dörren öppnas. Så när du och jag handlar utifrån Guds ords sanningar så får det alltid konsekvenser. Det får alltid en konsekvens när du och jag litar på Guds ord, tror på Guds ord och handlar utifrån det. Så bär det också frukt. Vi sår någonting i tro, vi skördar också någonting i tro. Och det här gäller också ditt och mitt personliga offrande i Guds församling. När kollektboxen skickas runt så kommer den till oss var och en. Eller man kan, som Mats sa också här, att man kan skicka via nätet och man kan swisha och så. Men det finns en anledning till att vi låter kollektboxen gå runt. Det står så här ifrån andra Korinthierbrevets 9:e kapitel. Kom ihåg, den som sår snålt får en snål skörd. Och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta. Inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Ett löfte i Guds ord. För det första, Gud, han blir glad när han ser att vi har känsla för hans verk. När han ser att vi vill vara med och bidra och hjälpa till så att hans verk får framgång. Och för det behövs det också ekonomi, det förstår vi. Det är inte gratis att värma upp en lokal. Det är inte gratis att bedriva verksamhet. Det är inte gratis att med renoveringar och allt vad det innebär att ha en fastighet. Det vet ni som äger hus. Det är inte gratis med försäkringar och det är inte gratis när man heller har en pastor som församlingen har haft här under många år. Alltså, det är alltid förenat med kostnader. Det är inte gratis när man kallar talare för att komma och tala i församlingen. Utan allting kostar. Så är det med allt. Och därför så behövs det trogna offrare som kan vara med och tjäna och offra med ett glatt hjärta. Inte med olust eller av tvång utan att med glatt hjärta Med glädje så kan man vara med och tjäna. Och vi ser att det finns också ett löfte här med detta. Att Gud, han i sin tur förmår att ge dig och mig av sitt överflöd. För Gud, han är alla goda gåvors givare. Gud, han är herre över pengar, över det materiella. Han har full kontroll över detta och han kan välsigna dig och mig när det gäller just detta. Och så står det också här då. Det finns en anledning till att han vill göra det, ser vi här. Därför att då i vår tur så kan vi också ge då vidare av vårt överflöd. Det blir liksom ett flöde. Vi ger och vi får och då ger vi vidare, så får vi liksom. Och vi hamnar i en slags välsignelse, spiral eller vad jag nu ska kalla det. Det är en fantastisk ändå, det rullar på så att säga. Och det tror jag säkert du som upplevt givandes välsignelse. Att hur gick det här till? Gud har verkligen, han har verkligen välsignat vår ekonomi. Och det kan vi också vittna om som pastorsfamilj. Vi har inte tjänat så mycket när vi har varit pastor. Karin, hon var hemma med barn under många, många år. Och jag hade en låg lön. Väldigt låg lön under många år. Men ändå så välsignade Gud. Vi behövde aldrig sakna någonting. Och det är en hemlighet i det här. Och någonting som vi kan få komma in i allesammans. Givandes glädje och givandes välsignelse. Därför att när vi håller hårt om saker och ting, eller som man kan säga här i den här texten, om man, man är så rädd om det så man är till och med beredd att gräva ner det för att ha någonting i extra att ta fram när det verkligen behövs. Då lägger man undan det. Jag vill ha någonting i reserv här då. Men det förde ingen välsignelse med sig för den här personen som fick en enda talent, utan tvärtom. Bibeln, den ger oss förhållandevis tydliga riktlinjer. För egentligen så är ju allt det som du och jag har, allt det som du och jag äger, det tillhör ju Herren. Vi är bara förvaltare. Vi förvaltar det som han har liksom lämnat över till oss. Så ska vi förvalta det på bästa sätt. Ja. Men förvaltarskapet som vi läste här i Guds ordet, blir vi för återhållsamma och inte våga investera det så att säga. Och jag kommer komma tillbaka till det om en liten stund. Så blir det heller ingen, det förmeras inte, utan det kommer fortfarande bara vara en enda talent. Men om vi vågar att investera det vi har, så ser vi att han som hade två talenter, ja, han fick plötsligt dubbelt så många, fyra. Och han som hade fem talenter, han hade plötsligt 10 talenter när han skulle göra räkenskap. Så Bibeln är inte så väldigt tydlig, men i kristenheten och i församlingslivet så har man många gånger lutat sig mot det här ordet ifrån Malaki 3:10. Det står så här. Och det saknas den arabiska. Finns inte. Det fanns inte. Det var märkligt. Det fann ute på bible.com, så stod det så här: översättning kapitel 3 saknas. Jag förstår inte varför. Det finns inte. Men så här står det i alla fall på svenska. Kom med hela tiondet till förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Sätt mig på ett sådant prov, säger Herren Sebaot. Då kommer jag att öppna himlens fönster och låta ymnig välsignelse strömma ner över er. Och det är på det här bibelordet som det har oftast predikats i församlingarna, att kommer man med ett fullt tionde till församlingen, så kan man i alla fall ha ett ganska gott samvete. Då vet man i alla fall att man står på ordets grund. Man har inte gett för mycket i alla fall. Det kan man säga. Och det är förknippat med detta löfte då att Gud, han kommer att öppna himmelens fönster över oss och välsigna oss och välsigna vår ekonomi. Pröva, står det här. Testa. Sätt mig på sådan prov, säger Herren. Testa så får du se vad som händer. Och jag tror... Vad heter den där skatten som försvann nu här i samband med att... Någon ska komma på det? Nej, den här skatten som är i samband med valet här nu. Inte marginalskatten utan... Ja, värnskatten. Var det värnskatten eller? Värnskatten va? Ja, värnskatten. Jag tror inte att det existerar i Guds rike. Jag tror att ju mer man har, desto mer ska man ge. För att det är det som är välsignelsen. Man behöver inte känna liksom, ja men vänta nu, jag tjänar ju så mycket. Och då ska jag väl inte vara, inte ge med någon annan. Utan tvärtom, det finns ingen värnskatt där. Utan var generös, för det betalar sig. Och det blir till välsignelse i Guds verk. Var så förvissad om det. Det står så här. Ifrån Markus 12. Och det är på något sätt en tydlig indikation på att det här inte är ointressant för Jesus och för Gud. Att det finns en viss poäng i givandet. Och att han också visar ett speciellt intresse för det. Därför att annars så skulle han inte noterat det här. Och det skulle inte heller stå så att vi kan läsa det i Bibeln. Det står nämligen så här ifrån Markus evangeliets 41 kapitel, förlåt, 12 kapitel, vers 41. Det handlar om Jesus då. Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk la ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och la ner 2 kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa, sannoliken, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Gud ser. Han ser utifrån våra förutsättningar vad vi gör för honom, vad vi offrar för honom. Allt det som vi vill på något sätt i vårt tjänande för Gud, så kan vi vara förvissade om att Herren ser dig och mig. Och han ser i det fördolda. Och det är ingenting som vi behöver känna liksom, oppsan, storebror ser mig och att vi blir oroliga, utan tvärtom. Han ser dig. Han ser dig när du vill tjäna Herren med det som han har gett dig. Och det är underbart att ha någon som ser oss och bejakar oss och förstår oss. Och som inte på något sätt dömer oss utifrån den mängd som vi tjänar honom med. Som vi ser kvinnan här. Utan han ser det stora i det vi gör för honom av hjärtat. Det du och jag gör för Jesus av hjärtat, det ser Herren. Och han bejakar det och han välsignar det. Var så säker. I det fördolda. Och jag personligen tycker det är fantastiskt. Då behöver jag ju aldrig någonsin känna att jag ska visa upp mig själv för någon annan. Eller synas. Utan det är ju inför Herren som du och jag lever våra liv och gör det som vi upplever att vi vill göra och tjäna honom med. Och går vi till andra Korinthierbrevets 8 kapitel. Så står det så här. Fullfölj nu arbetet så att resultatet svarar mot den goda viljan. Allt efter er förmåga. Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med det han har. Och bedöms inte efter vad han inte har. Vad fint. Jag menar, har jag 2 kopparslantar, så har jag 2 kopparslantar. Och tjänar jag Herren i det lilla här, så ser Gud det. Och han jämför inte dig och mig med någon annan, och det behöver inte heller vi göra. Vi jämför oss inte med varandra, utan vi gör det vi ska i kärlek inför Herren. Det är det som är det viktigaste. Har någon bara den goda viljan? Det handlar om din och min vilja. Har vi en god vilja? Vill vi? Jag vill, Herre. Med det lilla jag har så vill jag tjäna dig. Med en ekonomi som du har gett mig vill jag vara med och dra mitt strå till stacken. Jag vill, Herre, jag vill tjäna dig. Han bedömer inte dig och mig för det lilla eller för det vi inte har. Och så här. Det är så fantastiskt. Därför att det lönar sig alltid att ställa sig till Guds förfogande. Oavsett hur lite vi själva tycker att vi är eller att vi har. Och vi ska gå till Johannes evangeliets 6:e kapitel. Så förstår du hur jag tänker. Johannes evangeliets 6:e kapitel. Och den står inte här. För den fick inte rum tillsammans med översättningarna. Så vill du gå till Johannes evangeliets 6:e kapitel. Johannes 6 ifrån vers 5 så står det så här. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom, sa han till Filippos: "Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?" Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: "Det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var." En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sade: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför förslår det till så många?" Jesus sa: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs och på den platsen. Och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut om dem som låg där. Och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. Och när de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna: "Samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars." De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de bitar av de 5 kornbröden som hade blivit över när de ätit. Det var det. Det här är ju en fantastisk berättelse. Om hur den lilla pojken får bli till så stor välsignelse. När han kommer med det lilla han har. Troligtvis massäcken som mamma hade packat med honom när han skulle vara borta under dagen. Som skulle räcka till honom själv. Så kommer han där, håller jag på att säga, inte ett ont anande. Och plötsligt så är det några, när han plockar fram sin massäck, så är det någon lärjunge som får syn på honom och tänker liksom: här har vi ju någonting i alla fall, och om vi samlar, är det fler som har och vi kan samla ihop det, så kanske det kan räcka i alla fall till något. Men så ser vi då när Jesus får tag i det lilla. Det som inte mycket är egentligen. Några fiskar, några bröd som överlämnas till Jesus. Så plötsligt så sker undret. När Jesus får be tackbönen till Gud och välsigna det lilla som har burits fram inför honom. Så plötsligt så sker ett fantastiskt under. Där tusentals människor blir mättade på bara dessa bröd och fiskar. Och det blir till och med över. En omöjlig matematik. Inte ens Joe Labero hade klarat av det. Han hade bara kunnat möta hälften. Nej då, förlåt. Nej, men det är omöjligt. Men för Gud är allt möjligt. För Jesus är allt möjligt. Och då förstår du och jag, som kan känna oss fattiga ibland och inte att vi har inte speciellt mycket att komma med. Men när vi kommer och lägger det inför Jesus och överlämnar oss själva, oavsett vad det är, din och min gåva, din och min önskan att tjäna Jesus, så förstår vi vilken enorm välsignelse det kan bli när Jesus får tag i det med sin välsignelse. Jag vill uppmuntra dig. Uppmuntra dig och se Guds möjligheter. Det spelar ingen roll hur mycket du och jag än har eller inte har. För Gud ser inte till det. Han ser till vår villighet. Och jag tycker det är fantastiskt. För det finns en fantastisk matematik i det här. För du, vad var det egentligen som hände? Jo, Gud förmerade. Alltså han ökade på någonting. På ett fantastiskt, ett underbart sätt så ökar han på någonting. Att få tjäna Gud i det lilla välsignar sig alltid. Var så säker. Det förmerar sig. Och Gud kommer ge dig och mig mer och mer förtroende. Och mer talenter eller pund att förvalta. Det lönar sig att ställa sitt liv, sina gåvor, sina talanger till Guds förfogande. Talent. Vad heter talang på engelska? Talent. Dina talanger. Du kanske inte tycker att du kan så mycket, men du kan, alltid kan du någonting. Alltid. Man har hört många berättelser på människor som har ställt det lilla som de har till Guds förfogande. Därför att de har en längtan och en önskan att få tjäna Gud. Och kanske få vara med och vinna människa för honom. Och så har de ställt sin lilla talang som de tycker själva. Eller där de tycker är roligt att göra. Att hålla på med. Så har de ställt det till Guds förfogande för att tjäna honom. Och så förmerar Gud det. Och så blir det till rik välsignelse. Både för en själv. För sin omgivning. Var så säker. Gräv inte ner din talent. Din talang. Investera den. Använd. Det är det bästa sättet att investera. Det är att använda saker och ting. De brukar tala om att man behöver 10 000 timmar minst. För att bli duktig på något, riktigt duktig på någonting. Och då förstår du att det kan vara en väg att gå. Men det kan ta tid. Men det är aldrig för sent att börja. Det är bättre att börja nu än att aldrig börja. Använd det. Investera det. Din talang. Din gåva. Dina andliga gåvor. Tjäna Herren. Därför Gud, han låter sig inte begränsas av dina och mina svagheter eller tillkortakommanden. Det är ingen begränsning. Vi kan tycka att det är en begränsning. Att ja, men jag kan inte det, där kan han göra, han är bättre på det. Nej, men inte ska väl jag. Och, nej, men det där har jag aldrig varit, det är inte min grej det där. Nej, men säg inte så. Utan säg, ja men okej Herre, kan jag göra någonting för dig så absolut. Finns de som kan göra det här bättre, men jag kanske kan vara med och stötta på något sätt. Du vet, jag bara kommer till mig nu, du har hört det många gånger, men det var en stark bild. Du vet bilden när familjen vars bil har fastnat i leran och alla stiger ut då. Och så, ja, de placerar den, naturligtvis den minsta placerar de på sidan då, för att han inte ska vara i vägen då. Och så börjar de skjuta på bilen. Och de får inte lossen. Men kan inte jag hjälpa till då, säger lilla pojken då. Nej, men sitt du där då. Men efter ett tag så får lilla pojken komma fram och hjälpa till och skjuta på bilen. Och det var det som fattades. Den lilla pojken med brödet och fiskarna. Så känner du dig som den lilla pojken eller lilla flickan. Här ska vi inte vara genusbegränsande. Ni har väl hört, läs berättelsen om flickan med bröden. Och, nej, ursäkta. Nej, men det är så lite ibland som kan bli avgörande och förändra en hel situation. Och det kanske just du, med det lilla du har. Var frimodig. Ställ dig till förfogande. Säg, ja, men jag sätter min axel till jag också. Det kanske innebär skillnad. Det innebär skillnad. Du innebär skillnad. Jag innebär skillnad. Vi alla innebär skillnad. Oavsett, som jag sa tidigare, Gud låter sig inte begränsas av våra begränsningar. Vi ska läsa ifrån första Korinthierbrevet. Det står så här från vers 26. Tänk, det här handlar om dig nu. Paulus säger så här då. Bröder, systrar. Tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta dem visas då där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som i värld och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, det som inte finns till. Just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Du är utvald av Gud. Inte på grund av att du eller jag, att vi är så duktiga. Det handlar inte om det. Det är Gud som är duktig. Och det, vi behöver inte bevisa oss duktiga inför vare sig varandra eller för Herren. Därför han vill visa sig duktig inför oss. För då förstår vi att det handlar mest om honom. Mest. Men att vi får vara en del då. Och vi får stå till förfogande. Och då känns det så bra. Då behöver vi aldrig slå oss för bröstet och tycka att vi är duktiga. Utan då är vi bara tacksamma till Gud. Kära Herre, du är fantastisk, du är underbar. Tänk vilka under du gör i mitt liv. Att jag får vara med och bara nåd på en kant. Får jag vara med och tjäna dig. Men jag får vara med. Du får vara med. Tar du till dig det? Det är fantastiskt. Vi får vara med allesammans. Jag tittade på en intervju här för några dagar sedan. Man får, ibland så kan man ju få titta på tv. Det är faktiskt tillåtet. Men det här varit väldigt talande till mig. För det var Gunde. Ja, ni vet Gunde. Han som kan klä av sig, duscha, torka sig, ta på kläderna på en minut. Det slår inte många inte. Men han är bäst på allt. Han kommer från Dalarna. Nej, men i alla fall, han intervjuade Pia Sundhage. En av de största, ska man säga, begåvningarna som vi har haft när det gäller inom fotbollen. Hon har vunnit 2 stycken OS-guld med USA:s damlag i fotboll. Hon har vunnit 1 OS-silver med svenska damlandslaget. Så vi förstår att hon är en väldigt duktig ledare. Hon sa så här, när jag kom till omklädningsrummet där och skulle ha mitt första snack med tjejerna. Jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Hon sjöng ju naturligtvis, för det har ju blivit kännetecken för henne. Hon sjöng ju. Men hon sa så här. Ja, jag ville försöka uppmuntra tjejerna, spelarna i laget, att göra sina medspelare bättre. tänkte hon då? Men det är fantastiskt. Alltså, ibland så kan vi fokusera på oss själva så mycket att vi ska liksom utvecklas och bli bättre. Men om vi fokuserar på vår medspelare, vår broder och syster, och göra den bättre. Och den fokuserar på att göra dig bättre. Så kanske det får konsekvenser. För jag tror att det är Jesu målsättning för oss. Han vill göra dig och mig bättre. Att kunna utföra det uppdrag som han har kallat oss till. Där vi alla säkert känner att oj, här skulle jag behöva bli bättre. Att vinna världen för Gud. Att gå ut och göra människor till lärjungar. Jag känner det att jag behöver bli bättre på det. Och jag misstänker att du kanske också känner på samma sätt. Men Jesus vill göra dig och mig bättre. På det som vi kanske inte är så bra på. Därför att när han lyckas göra dig och mig bli bättre, så påverkar det hela laget. Och istället för att kanske behöva uppleva nederlag hela tiden och uddamålsförluster, så kan man plötsligt bli ett segrande kollektiv där man tillsammans kan inta områden och börja vinna människor för Gud. Jag tror det. Och jag tror att vi ska ha, det är min längtan, och jag hoppas att du förstår. Även om du kanske inte håller med mig i allt jag säger idag, så är det min längtan att göra dig bättre. Och jag tror att det är Jesu längtan också. Det är inte så att vi inte duger som vi är, men att vi ska på något sätt bli mer lyckosamma och få det som han har investerat i oss ska få bära liksom frukt och få öka liksom i värde, och han ska kunna användas mer och mer. Jag tror att det är så Jesus vill ha det. Fokusera inte på det du saknar, utan fokusera på det du har. Oavsett hur mycket det är, så kan du använda det och det kan bli till rik välsignelse. Så fokusera på vad du kan ge. Och du kan bidra med, så ska du få uppleva att generera välsignelse både i ditt eget liv och i dina medspelares liv. Jesus vill göra dig och mig bättre, och vi kan tillsammans göra varandra bättre. Och det gör vi genom att vi visar varandra kärlek och uppmuntrar varandra. Och vi betjänar varandra med de olika gåvor vi har. Och då kan vi också lyckas med det här uppdraget som han har kallat oss till. Men vi får aldrig glömma bort, det är Jesus som bär huvudansvaret. Jesus har huvudansvaret i ditt och mitt liv. Det är bra. Det är han som är överhuvudet. Han är tränaren, eller vad man ska säga. Han tar hand om dig och mig. Varje enskild spelare i laget, han tar hand om hela laget, för han är intresserad av att det ska lyckas, att det ska bli ett positivt och bra resultat. Och det står så här avslutningsvis, och det är en del i den kallelse som han har med oss. Johannes 15 och 16. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Han har handplockat dig och mig. Var så säker. Och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och så kommer ett fantastiskt löfte här då. När vi får på något sätt bära frukt. När det som Gud har lagt ner i ditt och mitt liv, som inte hamnar då i marken eller under skepp. Det ljus som han har gett oss under skeppan, utan det vi får på något sätt använda det och låta det bli till välsignelse, så finns det ett fantastiskt löfte här då, så kommer det här då när vi får bli fruktbärande, för då står det: och då ska Fadern ge vad ni än ber honom om i mitt namn. Vilket fantastiskt löfte. Vad? Vad ni än ber honom om i mitt namn. Och sen till avslutning då kommer en befallning. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Amen. Tack käre Jesus Herre, jag prisar dig och ärar dig Herre. Tack för att du är så underbar Herre. Tack Herre för att du har en sån omsorg om oss var och en. Och du ser i det fördolda Herre. Du ser i det som vi brister Herre. Där vi inte liksom når ända fram Herre. Men du ser också Herre att vi har en längtan och vi har en önskan och en vilja Herre att få vara dina Herre och få tjäna dig och ställa allt det vi har till ditt förfogande Herre så att du kan bruka det och låta det bli till rik välsignelse Herre. Tack Jesus för att du ser den här stunden Herre och det som har blivit sagt Herre. Tack Herre för att du ska låta ditt ord Herre, det är det viktigaste. Absolut det viktigaste Herre. Det förstår vi. Att du ska låta det få verkligen tränga in i våra hjärtan Herre. Och bära den frukt Herre som du har ämnat det att göra Herre. Och att du ska låta också det få börja gro i våra tankar Herre. Och ge oss idéer och visioner Herre. Och öka på vår längtan Herre. Och att vi också får bestämma oss. För det handlar om det Herre, jag vet det Herre. Att vi tar beslut. Hjälp oss Herre gode Gud, ge oss nåd Herre. För vi förstår att det kommer att innebära någonting positivt för oss. Var och en Herre, för oss allesammans som grupp Herre, som församling Herre. För hela den här bygden Herre så kommer det att innebära någonting positivt Herre. Tack gode Gud Herre för att du möter med oss den här stunden Herre. Och tack för att du låter din heliga ande Herre komma till oss var och en. Gode Gud i detta ögonblick. Himmelske Fader, jag tackar dig. I Jesu namn. Amen.